Rubriken för idag som jag har på min predikan, det är frågan: vad har du i handen? Och det är en sån här sammanhang här som har för mig blivit sådär viktigt på något vis. Och vi ska läsa från andra Moseboken, från kapitel 4 och från vers 1 till och med 2. Det handlar om när Gud söker upp Mose och kallar honom att ta Israels folk ut ur Egypten. Och Mose tycker att han ingenting hade att komma med. Det fanns andra som han tyckte var kvalificerade. Och så är läget. Och jag tycker här innan vi läser det här ordet så vill jag säga så här. Jag tycker det är fantastiskt att kristendom och kristen tro, det handlar inte i första hand om hur vi försöker ta oss till Gud, söka honom. Utan det börjar allt med att han söker oss. Och det är inte bara, tror jag, den där första gången som vi kanske på olika sätt har på något vis känt oss kallade till Gud. Utan det gäller, han har på något vis initiativet, han vill ha initiativet i våra liv. Och det är en stor skillnad på det där om jag tar initiativet och så försöker jag få saker. Eller om han tar initiativet och jag liksom följer efter honom. Och Mose, han var i den här situationen. Det står så här. Men det är alltså i diskussionen nu, just i det här läget när Mose samtalar med Gud om den här saken. När Gud kallar honom så säger han så här. Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger: Herren har inte uppenbarat det för mig. Liksom Mose frågar, vad ska jag göra då? Så säger Herren till honom: vad är det du har i handen? Och då svarar han åt Gud: en stav. Den här staven, den var troligtvis gjort av trä. Ingen glasfiberstav eller något sånt här. Utan en stav som han hade använt redan i kanske 40 år. En stav som alltid hade funnits med honom, precis som mobiltelefonerna idag finns i våra fickor. Så det var någonting han hade liksom, han var nästan ett med det, för det var hans jobb. Han skötte fåren på det här sättet med hjälp av staven. Det var inget nytt heller. Det var inget nytt. Det var det som han hade i sin hand. Men det nya som hände när Gud kallade honom, det var ju det att Gud fick använda den. En vanlig trästav. På ett ställe, det var ju visserligen Arons stav, den grönskade. Men Moses stav blev en orm. Han slog på klippan med den där staven. Samma trästav, så vattnet forsade fram i öknen. Samma gamla stav som Mose hade vaktat får med. Fortsättningsvis så hade det med sig när han gick vidare i livet tillsammans in i den kallelse Gud hade för honom. Så evangeliet handlar om det här. Tänk dig att Mose egentligen, när han möter Gud där i öknen, så har han redan diskvalificerat sig själv. För han vet att han inte klarar av det där som han en gång försökte göra i Egypten. När han försökte med egen kraft, så vill han ju hjälpa sina landsmän och så vidare. Och allt det där liksom, så visste, så Mose kände bra till läget. Men ändå är det i den här situationen som Gud på något vis förser honom. Och är grunden för det liv han ska leva framåt. Och det är en stor skillnad. Det står alltså att också evangeliet är just det här att Gud söker upp oss. Jesus, han kom för att söka upp oss. Vi hörde om vårt behov av kärlek här. Guds kraft i våra liv. Vad är det? Det är Jesus som kommer till oss. Eller hur? Det är han som finns i oss och vill bo i oss. Och ur det här så finns ett liv som är annorlunda. Fastän det ibland ser likadant ut på ytan. Och det här är så underbart att evangeliet är just det här. Så han kommer till oss och bjuder oss med liksom på en resa. Livets resa tillsammans med honom. Och det var i det här sammanhanget som Gud fråga Mose, vad har du i handen? Så det handlar om hela den här processen som Mose går igenom när han möter, när Gud kommer till honom i den här öknen. Så det handlar ju om Moses hjärta. Han byter inte mantel, det står inte att han, Gud sa nu ska du ta på dig en guldmantel för du ska gå till farao. Han sa inte, jag ska, här ger jag dig en ny stav så du ska kunna använda den på ett mycket bättre sätt. Utan Gud säger, han vänder Mose fokus på ett annat sätt till sitt eget liv och till Gud. Och det betyder att han säger, använd den stav du har. Den där gamla staven så ska du använda när du går vidare med mig. Och det finns en dimension i det här som är väldigt viktig för oss. Vet du vad? Du är inte skapad av en slump. Du är inte skapad på ett sätt för att sedan bli någonting helt annat. Utan Gud har redan från början skapat dig och mig. Så det finns någonting nerlagt som bara ska på något vis finnas där. Och sen också i olika skeden kopplas ihop med det som är Jesus. Som är Guds kärlek. Som är hans möjligheter. Framförallt så ska vi kopplas ihop med det stora som han har. Vi som är så små. Han börjar med oss där vi finns. Vardagen. Här vill jag säga, vardagen är din och min stav. Vardagen. När jag fått din herpes så blir jag ingen annorlunda. Jag blir ingen annan. Det är lika mycket vardag i Närpes. Kommer vara åtminstone. Det är lite smekmånad så här en stund. Men det kommer inte vara något annorlunda. Det finns vardag var du än finns. Far vi till andra sidan jordklotet. Som missionärer eller bara på semester. Så efter en tid så kommer det vara vardag där också. Jag tror Eva vet det. Hon har varit på Nya Zeeland i flera månader. Vardagen finns. Den är naturlig. Det är det som är en del av vårt liv. Framför dessutom den stora delen av vårt liv. Tänk om vi alltid skulle leva bara på semester. Den här veckan får jag till Rhodos. Ja, nästa vecka får jag till Sydamerika. Nästa vecka får jag till Nordamerika. Och så skulle vi leva ett sånt här jetset liv liksom, som bara finns. Frågan är, vad skulle det bli av oss? Var skulle vi landa? Nej, vi är skapta för vardag. Halleluja. Vi är skapta för att vara vardags människor, svettas, möta frågorna, utmaningarna. Men skillnaden är den att Gud vill lägga ner i oss det förmågan och de möjligheter han ser i våra liv. Och det här är så fantastiskt. Många som kommer till tro på Jesus eller i olika skeden så här, så kan vi liksom, ni vet, när vi ser att Jesus kallar lärjungar så kallar han ju dem som vi tycker ut ur vardagen, eller hur? Han sa, kom med på en tur. Och så predikar vi ibland, säger, en fantastisk tur. Och lärjungarna bara liksom lämnade näten och så gick de in i en sån här salig tillvaro. Men Jesus och de blev fantisera om att bli premiärministrar och statsministrar inför den nya regeringen. Och sen slutar det på ett kors där Jesus dör. Och totalt alla drömmar krossas. Och var finner vi dem sen? Sen är de tillbaka var? I vardagen. Petrus, Paulus, de där som fiska, som var ute och fiska. Vardag. Men så kommer Jesus ändå in i deras vardag. Så säger han, jag ska göra er till människofiskare. Där ni finns. Och visst finns det underbara, visst finns det sådana här tider när vi ibland byter. Och när vi går in i nya saker. Och Gud kallar oss in i specifika saker i vårt liv. Det är helt okej. Det är helt bra. Men jag vill säga så här. Att om vi inte idag ser vad Gud vill göra just nu i vår vardag, så lever vi i en fantasivärld. Så lever vi i drömmar som inte har någon verklighet. Den dagen han kallar dig till andra sidan jordklotet, om han nu ska göra det, så kommer det nog att märkas och synas. Och du behöver inte ha så stor stress över det. Så jag säger så här. Om du inte har någon speciell kallelse. Utöver den kallelse som Gud har gett. Han har nämligen gett oss alla en kallelse. Så är du faktiskt redan precis där du ska vara just nu. Just nu. Om inte du upplever någon speciell kallelse till andra sidan jordklotet. Så är du faktiskt på riktigt just nu. Precis på rätt plats. I Sibbo. Och du kan säga, oj, du vet inte vilket helvete jag har just nu. Jag tror Mose han hade ganska mycket helveten också. Och han hade det sen också när Gud kallade honom ut att ta ut folket ur landet. Vet du vad? Då började de verkliga problemen. Om han ibland kratsade klövarna på fåren där ute i öknen och hade svårt att hitta bete för några fårkrakar. Så sannoliken hade han stora problem den dagen han gick in i Guds kallelse. Och han kallade och hade ett helt folk på väg ut i öknen. Så om vi tror att Guds kallelse är någon form av sån här skön verklighetsflykt in i ett moln av, så ska jag säga dig, det kommer aldrig. Och ändå är det så underbart att få följa Jesus. Ändå är det så fantastiskt att få se att vi kan få vara i Guds vilja precis där vi finns. Det betyder i praktiken det att där du finns, i din skola, på ditt jobb, eller i ditt hem. Där just nu är du kallad att vara. Säger jag, men Edvard, finns det inget roligare att höra? Det är underbart att få vandra med Jesus varje dag. Kolla Zacchaeus. Zacchaeus var en man. Han hade ett liv som handlade om att ta upp pengar. Och han tar upp lite för mycket pengar. Han gör lite för mycket av det han ska göra. Så han tar 4 gånger betalt av en del. Han sitter där vid stadsporten och folk till sist så hatar honom. Och han gör det av sin vardag som han tycker att skulle kunna vara kanske det smartaste. Den mannen möter Jesus. Du kan läsa om honom. Jesus kommer hem till honom. Och så förvandlas Zacchaeus. Han förvandlas helt och hållet. Det är Lukas som du kan läsa om det här. Vad är skillnaden mellan Zacchaeus liv före Jesus och efter Jesus så att säga? Jo, Zacchaeus var förlorad utan Jesus. Och vet du vad? Skillnaden på ditt och mitt liv utan Jesus det är att vi är förlorade. Vi är avskurna från Guds plan och tanke. Och det fantastiska är samma sak här. Det är Jesus som söker upp Zacchaeus. Han säger, Zacchaeus, där är du. Du gömmer dig i träden. Kom ner. Jesus, han är alltid ute på jakt. Och han ser oss. Han vet vilka vi är. Han vet vad vi står i. Och efter att Zacchaeus har mött Jesus så egentligen så blir det inte så stora skillnader. Det står inte att Zacchaeus var de som slog sig ihop med Jesus och så följde han honom och vandrade med honom ens. Utan Zacchaeus, han gick tillbaka till vardagen. Och vi läser om honom att det står att han betalade tillbaka det han hade tagit för mycket. Hans liv var förvandlat. Han levde ett annat liv. Och från att ha varit den föraktade mannen så blev han ett vittnesbörd om att Jesus, han kan förvandla ett liv. Han blir en respekterad man från att ha varit en föraktad man. Det finns liksom konsekvenser in i hela samhället. Varenda kotte som går in genom stadsporten så ser Zacchaeus där. Och de säger, någonting har hänt med honom. Och framförallt så har det liksom följdverkningar i hans liv. Jag måste gå snabbare framåt här. Det här går inte. Kolosserbrevet 3 och från vers 23 till 24. Det står så här. Vad ni än gör det av hjärtat. Så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Paulus han säger här att inget jobb är för litet eller betydelselöst. Inget jobb är för obetydligt när du och jag har det rätta motivet och perspektivet. Det står också om pund i Bibeln. Att vi har någonting att förvalta. En dag gör vi till och med räkenskap. Och då ska vi inte behöva säga så här. Jag jobbade med allt utom det gåvor jag hade fått. Utan det får vara. Jag jobbade. Jag levde det här livet med de gåvor jag har fått av dig Jesus. När Gud kallar oss. Frälser oss. Så kallar han oss till bättre sjuksköterskor. Bättre bilmekaniker. Bättre försäljare, bättre pastorer. Han kallar oss till ljus i världen. Jag tycker det är fantastiskt den här dimensionen. Du vet, en del tänker att kallelse handlar om vad vi gör i kyrkan. Och det stämmer att en del av kallelsen finns där, naturligtvis. Vi precis som, det är en självklarhet. Det finns de som leder, undervisar, sångare, sjunger, tjänare. Man kokar mat, man städar, man fungerar i relationer när man möts. Allt det här är underbart. Men kallelsen att leva för Jesus gäller var vi än finns. Hemma, borta, bland vänner. Vi tjänar Gud i vårt arbete. Paulus fortsätter i första Korinthierbrevet 13:3 och säger så här. Gör allt i kärlek. Och det i sig är väl en stor kallelse och utmaning, eller hur? Gör allt i kärlek, ja. Moder Teresa, hon sa så här. Det är inte vad du gör så mycket som avgör, men hur mycket kärlek du sätter i det. Det tycker jag är så. Det är ju så sant och så fantastiskt. Vi kan alla sätta kärlek i det vi gör. Vad det än är. Om vi ger någon vatten eller om vi bara liksom tittar på någon. Säger hej. Vad det än är. Men dagens samhälle så fungerar inte så idag. Eller det hjälper oss inte speciellt mycket på det här området. För istället för att vi ska göra det lilla och uthålligt. Så på något vis ger det här vårt samhälle signalerna om att det ska vara stort och det ska ske snabbt. Det ska ske nu. Det ska vara liksom, det finns den dimensionen. Och det ska dessutom gynna mig. Det ska liksom, på något vis så ska det vara någon vits med det. Det ska vara en vits och det är underförstått. Det ska liksom tjäna och fungera mig på något vis. Men Guds principer ligger i det lilla. I det som ser obetydligt ut. Bibeln talar om tron som ett frö, eller hur? Vi har det där. Det finns liksom någonting, en dimension. Och det där är så, när vi får tag i det här. Så det är så otroligt välgörande för vårt inre också. Att vi kan på något vis förstå det här. Att det är inte det stora, det snabba. Utan det är det lilla. Att gå 2 mil med den som ber om det. Vända andra kinden till. Vem har någon nytta av det? Att ge ett glas vatten. Söka Gud i det fördolda. Och sen gå ut. Och göra det han, Jesus, vill. Tänk att det finns människor. Oj, oj. Inte det svårt. Att lägga handen på en människa. Inte det svårt egentligen att säga ett ord. Inte det svårt att be. Om Guds kärlek får vara drivkraften. Det är fantastiskt också den här dimensionen av tillbedjan. För Bibeln undervisar om att allt vi gör kan vara en tillbedjan till Gud. Och det är vår viktigaste tjänst. Jobb är aldrig bara ett jobb. Om du är troende. Därför att Gud har skapat det med gåvor och intressen. Som han vill använda. Och Gud vill aldrig att du ska ära honom med de gåvor som du inte har. Utan med de som du har. Tänk på det. Du har någonting i handen. Du har fått någonting. Två saker i vår attityd. Om det är för Herren som vi gör det eller inte. För det första. Om vi gör någonting för Herren. Så gör vi vårt bästa. Inte bara för bossen utan också för Herren. Förstår ni? På vårt arbete. Det är fantastiskt att ibland när jag sitter på huset så tänker jag så här. Wow, liksom, nu ska jag göra ett jättefint uppslag här. Jag lejar. Jag kan känna ibland en sån glädje. Jag gör mitt bästa här nu. Och det håller längre när jag gör någonting för Herren. Därför att ibland får du inte ens respons från bossen. Bossen vet inte vem det var som lejade den sidan eller gjorde det och det och det. Men Herren han vet. Han vet precis. Därför så finns det den här dimensionen in att vårt liv kan vara en tillbedjan. Var vi än är, hur det än ser ut. Det står det i Romarbrevet 12 och 11 så här. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Det här är gudstjänst. Det här är vardag, eller hur? Det står inte att när du går till kyrkan så ska du vara glad i hoppet och tålig i lidandet och uthållig i bönen. Utan det är när du går på jobb. Eller när du är hemma. Det är bra att tänka så här att kanske det jobb jag har nu är just det skede i mitt liv som Herren har satt mig här. Sen kan det komma andra bitar. Det kan komma andra saker. Vårt liv förändras. Men att få vila i det här. Att inte alltid måste på något vis vara på väg. Någon annanstans. Nu säger jag det när jag är på väg till Närpes. Men ni förstår. Det finns olika skeden i livet. Jag har varit länge här i Sibbo ska jag säga. Kommer fortfarande vara det. Du och jag, vi är inte en annan människa när vi går till jobbet på måndagen. Eller när vi går till kyrkan på söndagen. Vi är precis samma typer. Det var intressant, jag var uppe nu och jag träffade Jonathan Sigfrid som har varit pastor länge i Närpes i Philadelphia. Och det var intressant att möta honom för när jag kom in genom dörren i kyrkan. Så vem såg jag där? Jo, jag såg en man i blåställ. Ni vet, med hammare och såg och sånt. Han höll på mig. Och så tittade jag. Ja, men det är ju Jonathan. Och Jonathan har jag alltid bara sett i slips och kavaj. Och när han predikar med myndig stämma och så här. Nu stod han där med sina verktyg. Och jag sa, wow, vad roligt att se dig, Jonathan. Nu ser jag en annan sida av dig. Vi är samma personer, söndag och måndag. Vi kan se lite olika ut. Ditt och mitt liv har inte mer eller mindre viktiga delar. Allt är Gud intresserad av. Allt kan vara en del av hans plan för dig och de människor du lever med och möter. Gud är lika intresserad av ditt jobb som han är intresserad av dina böner. Tro mig. Därför att Gud ser på oss som en helhet. Vi har inte liksom en sak som vi gör så här, ja, nu är jag verkligen för Herren. Wow, liksom, det där var fint. Så går jag, det här var det värsta jobbet. Nu är Gud långt borta. Nej, överallt där vi går. Där vi lever vår vardag. Det är intressant att Gud, han har på något vis sin timing. Och jag ser det här mer och mer. Jag tycker det är fantastiskt. Att, ja, men ibland blir jag faktiskt stressad. Ibland, jag är sån här som tycker att saker liksom, det ska hända saker. Och ja, visst händer vi lite grann ibland själva också. Det är helt sant att vi ska göra det. Men det är intressant med Gud. Att han har saker i sin ordning. Du vet, det finns drömmar och längtan i ditt och mitt liv. Visst finns det det. Och vissa saker tycker vi ibland har passerat och gått förbi. Jag kommer ihåg här. En tid sedan som jag tänkte. Alltså när jag var ung så skulle jag vilja bli filmregissör. Vet ni det? Och jag är inte filmregissör. Jag blev något annat. Men jag har alltid haft en längtan att liksom, det där ni vet att skapa, att se i bilder och tänka framåt. Och, liksom, det är en sån, det bara pirrar i mig. Och så har jag jobbat sedan 99 på Hufvudstadsbladet. Och en dag så träffar jag en av dem som jobbar där. Han är videoredaktör, fotoredaktör, fantastiskt duktig kille. Och du vet, så en dag när jag berättade lite om Afrika så sa han så här: men Edvard, jag skulle vilja komma med dig. Kan vi inte göra lite grejer där nere? Och vet du, det var som att liksom tung, kling, kling, sa det genast. Och så var vi då nere här i höstas, var vi 2 veckor där. Du vet, Aras, han är magister i fotokonst. Han klipper filmer så att man knappt liksom ser hur snabbt han gör det. Det bara drrrr. Och så sa, men du vet, när Aras då säger åt mig så här: Edvard, du gör manuset och jag filmar. Alltså du vet, det var det som Herren själv skulle ha talat från himlen. Äntligen får jag bli regissör! 25 år senare! Och nu hoppas vi kunna få till Armenien och norra Irak. Där vi ska liksom få, ni vet, gå rakt in i de här sakerna där som pågår just nu. Som är ganska grymma. Men där det också finns många berättelser om mycket av de kristnas lidande. Och vi kommer få möta människor där som berättar om hur det var för 100 år sedan när folkmordet var där. Men framförallt så får vi lyfta fram de här sakerna i media idag på olika sätt. I dagstidningarna, i film. Halleluja! Men det är inte min vardag. Det är bara någon tillfällig grej. Men det var ändå någonting som jag ville säga här. För att, du vet, det finns drömmar och saker som ibland ligger där. Och så kan Herren komma. Och så har han sin timing på olika sätt. Sen vill jag bara ta ett perspektiv med här som är så viktigt. Och som jag tycker själv... jag tycker att det är jätteviktigt. Inte minst när vi idag ser på... alla kristna ut över världen som... Vi ser så mycket lidande. Så att om vi tänker att mallen för kristendom skulle vara svensk Finland. Så skulle vi nog... Vi märker att människor har utmaningar och ett liv som är så fruktansvärt annorlunda. Också som kristna. Så många lider. Så många människor går igenom en tillvaro som är, vi kan inte ens förstå hur det är. Men ändå så finns den dimensionen med där. Och jag tror, jag vill ta det här bara därför att jag vill liksom lyfta fram det här att det är så viktigt. Var vi har målet. Hurdant perspektiv vi har på livet och på vem Gud är. Och vad han vill som slutmål. Du vet, fortfarande så är det så här att vårt samhälle belönar framgång. Belönar de snabba grejerna. Det som syns och hörs. Men det är inte det Gud belönar. Han belönar det lilla. Troheten belönar han. Men inte ens troheten garanterar framgång. Vet du det? Det är inte det som är slutmålet. Det kan ibland vara som en krona ibland. Wow, vi ser liksom. Oj, fantastiskt. Och vi gläds därför att någonting liksom går framåt. Och vi känner också i våra liv att det liksom var någonting. Men det finns inte egentligen i slutändan. Det är inte målet. Paulus, han var trogen fastän han slutade i fängelse. Hör. Johannes döparen var trogen och blev halshuggen. Många har blivit martyrer sedan dess. Förlorat allt och till slut också livet. Jag vet inte varför jag säger det idag, men det finns en dimension här som vi måste förstå, att det är mer än det. Att vi ska sluta i gungstolen, ligga på gräsmattan och ha rensa alla maskrosor fria från den. Det finns en dimension av att det faktiskt kostar någonting. Om du ibland tvivlar och funderar på om det är värt priset att följa Jesus, så kan det vara bra att tänka på att vi är inte hemma ännu. Och när du dör så lämnar du inte hemmet, utan då går du hem. Slutmålet. Hemma. Den här dimensionen måste vi som troende ta med. Annars så missar vi den stora bilden av vad allt handlar om. Allt liv här på jorden handlar om. Du ska inte tro att jag vill gå hem. Jag vill inte dö. Nej, jag vill leva. Jag vill hålla på så länge det går. Men dimensionen måste få finnas. Okej, nu tar vi det sista. Det finns berättelsen om den här pojken som hade 5 bröd och 2 fiskar. Ibland blandar jag 2 bröd och 5 fiskar, men det är inte så stor skillnad. 5 bröd och 2 fiskar. Han går iväg. På morgonen, det här står inte i Bibeln, men jag tror att det var så här. På morgonen så säger mamma åt pojken så här: hör du, ta med dig matsäcken, så du inte är hungrig. Och så går han. Och så är han med där, det är stora, massa människor. Jag vet inte om han var på väg till skolan, men i alla fall så tror jag han struntade i det den där gången. För det var när Jesus predikade och det var massa människor närvarande. Och från en annan sida så vet vi om det här att Jesus och lärjungarna undrar vem ska ge mat åt alla och så här. Och så kommer den här pojken. Tänk dig, han har sin matväska. Mamma har sagt, pojke, du ska äta. Kom inte hem hungrig. Och så kommer han dit och sen så plötsligt hör han just det här att Jesus, han behöver de här. Han behöver det som finns nu. Och pojken hör det här och så kommer han dit och så har han sin matsäck. Och så ger han det åt Jesus. Och då ser vi att det sker ett under. Fortfarande, vad hade pojken i handen? 5 bröd, 2 fiskar. Vad gjorde han med det? Han gav det åt Jesus. Vad kan vi göra med vår vardag? Vad kan vi göra med våra liv? Vi kan ge det åt Jesus. Vad hände när pojken gav det åt Jesus? Jo. Långt mer än vi kan be eller drömma om hände. Precis det som Britta läste, det här bibelordet. Långt mera. Och det här är så viktigt att vi förstår det här, att det lilla obetydliga som vi lever och den vardag vi gör. Du vet inte vilka människor och vad tankar det finns i deras sinnen när de möter dig. Men faktum är det att det du kan veta, det är att du kan ge ditt liv. Ge din stav, låt den vara använd av Jesus. Och så gör han det där som är långt, 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 långt mer. Det stämmer fortfarande idag. Eller kan du eller jag berömma oss överhuvudtaget över att någon människa på den här jorden har blivit frälst? Många som berättar om att de har tagit emot Jesus i sitt liv, de berättar om andra människor, ja. Men det är Guds ande som drar människor till sig. Det är därför det är så fantastiskt för mig att vara pastor och fatt i Närpes. För vet du, jag kommer inte gå där och dra alla människor liksom. Nu behöver du. Utan jag tror på det här. Att Gud verkar långt mera. Därför att vi tar steg, vi gör, vi handlar, vi finns där vi ska vara. Och den här pojken, han ser det här. Jag menar, tänk dig den här dimensionen av att den här pojken mitt i den här folkmassan, han ska kunna sätta sig under en buske och säga: ta inte mina bröd. Mamma gav dem, jag ska äta. Och det, han skulle ha haft helt rätt. Och han skulle ha gjort det. Den enda som inte behövde ett mirakel där, bland alla dessa människor, det var den här pojken. För han skulle ha kunnat äta själv utan ett mirakel. Men när han ger det här åt Jesus, så blir det mirakel till många. Den här dimensionen, det är därför Gud kallar oss att vandra med honom. Därför att han gör det där som inte vi kan göra. Och jag lovar att ännu när den här pojken var gammal, jag tror det är därför den finns omtalad, den här berättelsen. Så när pojken, han berättade det här. Han fortsatte att berätta om när jag var pojke. Vet du det? Tänk när han ännu satt hos med sina barnbarn. Och nu ska veta, när jag var pojke. Så en gång så mamma skickade iväg mig med matsäcken. Jag skulle till skolan, men jag for inte till skolan. Utan jag for där och vet du vem som var där? Jesus. Ja, Jesus. Wow. Och så ska han berätta. Och vet du vad som hände? Jo, berätta igen, berätta igen, berätta igen. Jag vet inte om du har barnbarn. Men det finns saker som du kanske berättar. Som blir det där miraklet. Det finns kanske de som, jag menar, vi är i olika lägen. Men förstår du? Våra fötter, vår mun, våra öron, våra händer. Allt det där kan funka i Jesu händer. Den här församlingen, Den är summan av människors kärlek. Samtidigt som Gud, bara Gud kan göra det som ingen människa kan göra. Och det är tryggt och det är vilsamt och det är fridfullt. Ja, det är fantastiskt. Och där vet jag att bönerna behöver få finnas. Vi behöver be, vi behöver liksom söka Gud och lyssna. Men han kan göra mycket mera än vad vi kan tänka och be. Och det kommer han göra. När du idag är på väg till skolan, jobbet eller bara är hemma. Eller vad du än har. Så kan du be. Jesus, jag ger den här veckan åt dig. Jag ger min vardag till dig. Jag gör det vardagliga. Du får göra det omöjliga. Amen.